så, nu har jag satt på.
Ja, men då kör vi. Topp.
Kungahusen slimmar ner och avpoliterar sina medlemmar. Det som tidigare var okej går inte längre att försvara.
The shaman also reportedly believes he has past life experience as a royal himself.
På en kvart får du veta hur kungahusen försöker hålla sig relevanta.
Now in Spain, protesters are calling for an end to the monarchy.
Och hur mycket makt de egentligen har.
Ärade ledamöter, jag förutsätter att var och en av er är här av en och samma anledning. Att ni vill bidra till en god och trygg utveckling för Sverige.
Det är måndag den 14 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Teresa Kischler, Europakorrespondent här på Svenska Dagbladet. Du har ju en kungafamilj där du bor i Bryssel.
Mm.
Hur är det med belgarnas kung?
Jag skulle nog säga att det går ganska bra där. De har 4 barn och de har en kronprinsessa som nu är precis i den där åldern där hon börjar bli väldigt intressant för skvallret och skvallerblaskorna, för hon har precis börjat läsa på universitetet och det börjar liksom tisslas och tasslas om vem hon skulle kunna gifta sig med av de andra kungligheterna.
Mm.
Belgien är ett sånt här konstigt land som är uppdelat i 2 språkområden som avskyr varandra. Lite överdrivet sagt kanske, men i teorin. Och kungahuset, det sägs ibland att så här, kungahuset förenar Belgien. Det är lite naivt, fick jag precis höra av en belgisk kollega. Så här, det är typ sånt som utlänningar säger, att kungahuset förenar. Kungahuset är där, kungahuset sitter där de sitter för att det inte finns något annat så att säga. Flamländerna skulle kanske inte gå med på att välja en fransktalande president. Och de fransktalande kanske inte skulle vilja ha en belgisk president. Det skulle bli politik över det hela. Det får vara helt enkelt. Sen har faktiskt även det belgiska kungahuset hängt med i sin tid så tillvida att de har börjat prata nederländska, som är alltså det största språket i Belgien. Makten har alltid varit fransktalande, det har lyst i ögonen på Flandern. Och så har man bestämt sig för att nej, nu ger kungabarnen, de håller tal på nederländska, de har gått i nederländskspråkiga skolor och kronprinsessan pluggar i Amsterdam. Det är ett tecken på att man liksom hänger med i sin tid, följer lite folkets kritik och vilja. Mm.
Du, det har ju skakat lite i några av våra kungahus, eller i våra grannländers kungahus på senaste, som vi ska prata lite om. Och jag tänkte att vi skulle börja med Danmark. Där blev ju då en rad prinsar och prinsessor av med sina titlar och apanage. Varför då?
Men det är liksom en trend som finns i kungahusen generellt sett över hela Europa och kanske hela världen, skulle jag säga, i de länder finns kungahus. Att man ser att det, de kungliga har mycket pengar. Vi har just nu liksom genomlevt en pandemi och nu kommer en energikris. Och kungahus måste liksom passa sig lite, för de lever ändå på människors beundran. Eller beundran att människor tycker att ja, men det är en trevlig familj att ha i täten. Men om det blir för vräkigt kan det liksom slå tillbaka mot bilden av kungahuset. Och jag tror att drottning Margrethe insåg att det skulle se bra ut liksom inför det danska folket att faktiskt säga att vi ska också liksom spara lite och knota lite och kanske inte liksom slänga ut pengar på människor som är för långt bort från kärnan av kungahuset. Och exakt samma sak har vi sett att kungen i Storbritannien, prins Charles, eller hans mamma, förlåt, prins Charles, kung Charles heter han nu för tiden, kung Charles, men även hans mamma före honom, gamla drottning Elisabeth, började också slimma kungahuset.
Mm. Men om vi går till Norge då, norska prinsessan Märta Louise, hon fick ju också ta ett kliv från kungafamiljen, men då berodde det ju på något helt annat.
Märta Louise har i väldigt, väldigt många år drivit sina egna företag. Hon har startat en skola en gång i tiden för människor som ville komma i kontakt med änglar. Hon har rest runt på turné med sin pojkvän, nu fästman, sedan i somras eller tidigare i år, som hette Prinsessan och Shamanen. Och där kom ju direkt kritiken, men vänta lite nu, om du är prinsessa så ska du göra det som prinsessor gör, alltså inviga sjukhus, klippa band, representera oss i handelsresor till exempel, men du kan inte åka på turné med din kille, tjäna massa pengar på det som går rakt ner i fickan på privat på er två och använda din prinsesstitel.
Mm.
Till slut då, så hade som raseriet över Märta Louise privata lilla entreprenadsresor väckte sig så starkt så att hon valde att kliva ner. Hon avsade sig själv då sina kungliga plikter.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det finns runt 50 monarkier runt om i världen idag. I en del av dem har kungen all makt, medan andra är konstitutionella monarkier. I Europa och The Commonwealth, alltså prins Charles kungadöme, har monarkerna ingen riktig makt utan ska mest klippa band och representera. Även Thailand, Malaysia, Kambodja och Japan är konstitutionella monarkier, liksom kungariket Lesotho. Desto mer makt har monarkerna i Mellanöstern och alla deras släktingar.
And if the people are unhappy, how do you know?
They will tell me. The whole country knows my number. Welcome to Dubai.
Många av dagens kungar och drottningar kommer från familjer som haft makt så länge någon kan minnas.
Monarchy has the advantage of historical pedigree. Sometimes it is real, as with the Japanese emperor, whose ancestors are ancient, even if they do not actually share DNA with the sun goddess. The roots of the British monarchy are more than a millennium old, even if the current incumbents' families were German immigrants little more than a couple of centuries ago. Sometimes it is a more recent invention, as with those Middle Easterners who were planted by the British as the Ottoman Empire collapsed.
Efter första världskriget förlorade de flesta kungligheter i Europa sin politiska makt och demokratin gjorde sitt intåg. Och hundratals kungligheter blev av med sina titlar. Men du, vart tar alla avsatta kungligheter vägen, Teresa?
Det där är intressant. Det är de kungahus som vi kan prata om i någorlunda modern tid som har avsatts. Det har varit antingen efter första världskriget när en del imperier upplöstes. Vi hade liksom en kommunistisk revolution i Ryssland. Där fanns den ryska tsaren blev ju faktiskt inte avsatt utan han blev ju arkebuserad. Så att där försvann liksom tsarhuset av naturliga skäl om man får säga så lite cyniskt. Andra avsatta kungar har varit till exempel hela Balkan har det funnits kungahus som försvann i och med kommunismen och Tito. Och flera av dem hamnade i Madrid och det råkar jag faktiskt veta därför att släktingar till mig har gått på samma skolor i Madrid som några av barn och barnbarnen till de gamla kungahusen i Balkan. Då när jag var liten kom jag ihåg och jag åkte till Spanien och hälsade på släktingar, jag har ju då spanskt påbrå, så bläddrade man i skvallertidningen Revista Hola. Där var det faktiskt inte sällan som just de här avsatta kungarnas barn och barnbarn var med i jetsetvärlden. De partajade på de rätta klubbarna och umgicks med de rätta rikemanssönerna och rikemansdöttrarna i Madrid. Så länge så levde de liksom sina liv, liksom, de fortsatte sina rika liv. De avsattes men de hade pengar med sig när de fick lämna Balkan och flytta någon annanstans.
Mm. Men för att summera då, så de flesta avsatta kungligheter, de hamnar i Spanien.
Så var det i alla fall för när jag var liten.
Men du, apropå Spanien då, så var det ju en gång i tiden Europas mest populära kung som faktiskt hjälpte till att införa demokrati. Vad hände sen?
Alltså han var ju vansinnigt populär och då mer än någon annan kung. För det finns många kungar som är trevliga och som kanske gör god PR för sitt land. Spaniens förre kung, Juan Carlos, han avvärjde en militärkupp. Det är extremt dramatiska scener då som utspelade sig i parlamentet i Spanien där beväpnade fascistanhängare ville liksom återinföra ett fascistiskt styre. Och de hade kallt räknat med att få kungens stöd. Mm. Men Juan Carlos hade andra planer. Han sa nej, jag tänker inte hjälpa till med den här militärkuppen. Ni har inte mitt stöd, jag vill ha demokrati. Man lyckades avvärja den här militärkuppen och kungen visade liksom var skåpet skulle stå. Så att på ett sätt så var han mer politisk än kanske någon kung har varit i så pass sentid. Men vad som hände med honom var ju att jo, men man kom ju på då de senaste 10 åren att han i stort sett hade varit ganska korrupt. Men man tror också att han har tagit mutor från alla möjliga olika liksom shejker i Saudiarabien och olika affärskontrakt. Det har talats om till och med att folk har rest med resväskor fulla med cash, alltså fulla med kontanter som har då lämnats över till någon skum typ i en portuppgång i Schweiz. Det är verkligen så här liksom nästan filmaktigt, som en sån här film noir som är lite grön och svartvit med folk som gömmer sig med en sån här poncho i någon portuppgång nära en centralstation. Att han var korrupt, det var illa nog, men sen så visade det sig också att han hade i många, många, många år levt hemliga liv med olika kvinnor bakom drottning Sofias rygg. Till slut så väckte sig kritiken så fruktansvärt stor så att det till och med, jag har sett på spansk tv hur han dyker upp, han dök upp liksom och skulle hålla något tal som han har gjort hela sitt liv. Och folk buade, häcklade honom och skrek liksom, avgå din korrupte jävel ungefär, vrålade människor på gatan. Kung Juan Carlos, han reste då i exil i Dubai där han bor än idag.
Men du, hur mycket makt har kungahusen idag då?
Det är lite så här, vad är formellt och vad är informellt? Vad är på riktigt och vad är på låtsas? I Belgien till exempel så är det kungen som ska utse vem som ska få ihop en regering. Vilket är jättesvårt att få på en regering i ett land då med olika språk och alla alltid bråkar. Så att under några år efter varje val här så är det liksom skytteltrafik in och ut ur kungens kontor på palatset. Mm-hmm. I Nederländerna så tillhör faktiskt kungen formellt regeringen. I praxis så klart att inte kungen lägger sig i vad en folkvald regering och ett folkvald parlament håller på med i Nederländerna. I Danmark, vi vet att drottning Margrethe har mer makt än sin kusin i Sverige, kung Carl Gustav. Hon måste till exempel skriva på lagar. Mm. I Belgien så måste också kungen skriva på varje lag, och det mynnade faktiskt ut till lite av en sån här landskonflikt en gång. Det fanns en tidigare kung här, kung Baudouin, han var väldigt djupt troende katolik. Och det tog emot för mycket för honom att skriva på lagen om fri abort som kom tidigt i Belgien. Och då visste man inte hur man skulle lösa det, för politiskt det var helt omöjligt att kungen började stoppa lagar. Det får han ju inte göra. Då löste de det genom att han abdikerade i några dagar. Och sen så gick han på igen och var kung. Sen har vi kungahus som har riktig makt. Vi har till exempel Marokkos kung. Det finns ju liksom en tradition i de arabiskspråkande kungahusen att de är mer eller mindre nedstigande släktingar till profeten Mohammed, vilket gör liksom att Marokkos kung ses väl lite som någon slags nästan halvgudomlig person. Det är faktiskt förbjudet att förolämpa honom. Samma sak gäller nu vet de här i Saudiarabien och några andra. Det finns ju kungar, kanske de kallas några av dem, sheiker, några av dem, men det är ju samma system. Det är ju liksom härskare av, liksom, av det gamla snittet där man lämnade över tronen till sin son och sen vidare till nästa son. Och det jordanska kungahuset, det tycker jag är intressant. Där har vi då drottning Rania som är väldigt, väldigt populär i länderna kring Medelhavet. Framförallt för att hon har blivit en modeikon sedan många, många decennier. Och kung Abdullah av Jordanien, han har ju mer makt än en liksom europeisk konstitutionell monark. Mm. Han är väl kanske den monarken som jag tycker mest synd om. Om jag får lov att tycka synd om någon kung eller drottning. De har det ju bra allihopa. Men den jordanska kungen, Vad jag sammanfattar hans jobb till på eget bevåg, det är att han är på ett ständigt tiggarstråt för Jordanien. Han leder ett land, Jordanien, som inte har hittat olja. Som inte har blivit en sån där stenrik liksom, oljestat. Det finns knappt vatten i Jordanien. Det är torrt och obördigt. Och varje gång då som kung Abdullah och hans hustru drottning Rania dyker upp på olika FN-evenemang, världsekonomiskt forum i Davos, världsekonomiskt forum någon annanstans, överallt, så går han liksom där med mössan i hand och ska försöka få pengar. Mm-hmm. Men framförallt hjälp Jordanien med flyktingar. Det finns en liksom jättestor flyktingproblematik, för det ligger ändå mitt i en väldigt, väldigt känslig del av världen med stora flyktingströmmar. Så nu vet jag att många skulle säga så här, det är inte alls synd om honom, det går massor med rykten om hur korrupta de är och hur mycket pengar de har och hur de hamstrar och ditt. Fine, det där kan inte jag bekräfta eller inte, men så där som, bara som ett talesätt, han är den kung som jag tror har det mest otacksamma uppdraget. Det är svårare för honom att få pengar till investeringar i Jordanien än det är för prinsessan Victoria att åka ut och göra PR för Sverige, som väldigt många länder vill investera i.
Mm. Det här att de då väljer att ta bort titlar och minska liksom den kungliga gruppen, kan man se det som ett tecken på att kungligheterna själva är oroliga för sitt existensberättigande?
Om jag får ta det landet som jag känner bäst idag, som är Belgien. Här till exempel så fick kungahuset lära sig nederländska på en generation. För annars så visste man att då låg man liksom pyrt till. Monarkier mår bra där de behövs, skulle jag säga. Och behövs det klart, det kan inte jag bestämma vad som behövs. Men lite sådär på en höft då. Som att i Belgien så kanske behövs en monarki. Det passar ganska bra, slipper man en massa politiska jobbigheter. Säkert samma i Nederländerna, det är en tradition. De gör bra PR för landet. Sverige, prinsessan Victoria och kungen och drottningen. Och de gör ju jättestor PR för Sverige. Andra monarkier satt ju svajigt till, och det framförallt då Spanien som vi redan har pratat om, där var det ju liksom en hårsmån från att någon regering skulle kanske utlysa en folkomröstning om att avskaffa kungahuset. Jag tror att den norska monarkin sitter säkert också för att kung Harald är populär och drottning Sonja är populära, men nästa generation, om prinsessa Märta Louise hade fortsatt med sina liksom konstigheter rakt ut sagt, sitt flummeri flumera, och den här då pojkvännen som man då liksom skor sig ekonomiskt på människors kanske lättlurade människor och hans mirakelkurer och annat han hittar på. Det hade ju kunnat bli en stor smäll för nästa kung i Norge att dela med sin syster. Så att det här att de skär bort några stycken ligger i tiden.
Mm. Tack Teresa för att du var med i dagens story.
Tack.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Programmet idag producerades av Elin Romeliotto. Redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från BBC, The Economist och Riksdagens hemsida.